Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det som jag lärt mig det senaste året typ, alltså sen Nisse kom tror jag, och ja, det är bara så här, tystnad, det ska inte underskattas. Man kan vara tyst.
Tack.
När jag var gravid och ammade, alltså jag var så stabil. Och Anton är, minns ju det som vår smekmål. Ja. Typ, alltså, du är så, hon bär mitt barn, hon kan allt. Alltså det var som att jag...
Hej Hanna.
Halloj.
Hej.
Hej.
Och tack för dokumentären.
Ja, verkligen.
PMS Forever.
Grattis.
Skicka några klipp när du har PMS. Ja, absolut. Det är jätteenkelt att få ihop de här.
Det var ju alltid ett jättestort bråk med Anton.
Ibland så kanske du skulle börja ta mer ansvar ändå för vad du säger, trots att du har PMS.
Det är liksom någonting man har känt sig med mycket skuld över också.
Man kan ju se till sig själv, liksom.
Ja, men vad kul att ni har kollat.
Det är klart vi har.
Jag vill ju säga också, alltså, tack för dokumentären. Ja, det är ju inte jag som har gjort den ensam.
Nej.
Alltså, jag har ju ställt mig framför kameran. Det vet ju du som har jobbat mycket med tv. Det är ju väldigt mycket duktiga personer bakom det där, såklart.
Men du, vem var det som... För vi startade den här podden. Och så tänkte vi, för det är ingen som pratar om PMS, det är ingen som pratar om effekten av PMDS och vad det har för vad det innebär för familj och barn och sådär. Och så kom du, liksom tajmingen är på något vis. Vad var det som gjorde
att... Du tänkte att vi har snott idén.
Och det är därför du är här.
Ja, jävel. Nej, men jag har ju faktiskt skrivit mycket om PMS på min blogg. Mm. Jag har ju bloggat sedan jag var 16 och det är liksom halva mitt liv. Men jag kanske har skrivit om det på ett sätt så här, jag har PMS idag. Ja, det är så jobbigt. Lärare. Jag kanske inte har gått till botten med vad är PMS och hur känns det faktiskt. Och så där. Men jag har ändå varit ganska offentlig med det, och sen var det SVT som hörde av sig och frågade. Du var, och de ringde verkligen. De ringde i rätt sekund, kan man säga. Och då hade jag också precis slutat amma och hade fått, jag hade haft två liksom cyklar och hade sån kraftig PMS att jag, ja men, jag, för då satt jag verkligen och grät och funderade så här, ska jag medicinera eller vad fan ska jag göra, alltså hur ska jag ta tag i det här? Och då kom samtalet. Så att jag tror också att det vart, ja men,
perfekt.
Ja, verkligen.
Men har du PMS eller skulle du säga att du har PMDS?
Det där, folk, det är så olika. Alltså, när jag gjorde den här dokumentären så fick jag ju upp ögonen för PMDS och förstod att jäklar vad dåligt många kvinnor mår. Alltså det här med självmordstankar och depression. Jag pratade ordentligt med min egen mamma för första gången om det. Och fick ju då en insyn i att hon har nog PMDS, eller hade ju. Och det är ju ingenting som hon själv har förstått, såklart. För att, ja, man, även fast hon är ju gammal sjuksköterska, så man pratar ju inte om det. Men, ja. Men så för mig är det så här, det påverkar mitt liv, påverkar mina relationer, och det är ju en kriterie för att man ska ha, för att det ska kallas PMDS, så som jag har förstått det. Men jag skulle inte säga att jag blir deprimerad eller liksom självmord, absolut inte så mörkt. Nej. Alltså. Nej. Att det går så. För mig är det ju...
Fast du låg och grät i
dokumentären.
Så att någon...
jag ska säga, jag har faktiskt PMS nu. Eller, och igår hade jag ganska kraftig.
Var är du i cykeln?
Andra dagen på mensen.
Oh.
Så jag är liksom på väg.
Sakta men säkert.
Och då igår så grät jag också. Så väldigt mycket. Gick och plockade undan mitt barns leksaker. Och ni vet, liksom la ner en grej i korgen. Som varje... Och Antona ser det där, liksom får en liten klapp på ryggen och liksom, jag vet inte. Det är inte så konstigt.
Nej.
I vår.
Nej.
Just nu.
Giselle, vi har inte känt varandra så jädra länge. Hur var det för dig när du var i 32-33 års åldern? Har det blivit värre nu? Du är 44.
Åh, snälla, säg inte att det blir
värre. Ja, men alltså, om jag har förstått det rätt, så när man har fått barn så...
Ja, det blir värre. Ja, för hur gammal är
Nils, han är ju 13 månader, ja, ett år drygt.
Det blir värre. Jag tror att det blir värre, för snart är du på väg in i, alltså, förstadiet till klimakteriet. Det kan ju börja väldigt, väldigt tidigt. Så säg från 35 så börjar ju fertilitetskurvan och sakta, väldigt sakta, gå neråt. Och sen vid 40 så dyker det ganska... Det här är ju superindividuellt såklart. Ja. Men man har gjort en så här generell statistik på det. Så att det är klart, och då händer ju andra saker i kroppen. Så att ja, du kommer nog märka väldigt skillnad. Jag skulle tänka mig också att du skulle kunna märka skillnad just om du har menstruationssmärtor. För det brukar gå över efter något år till ägglossningssmärtor istället.
Ja, men vet du, det har ju redan påbörjat. Ja. Det är så sjukt att det här stämmer ju så väl. Och det var ju samma sak för min mamma också. Att jag hade ju sådär kraftig menssmärtor innan jag fick barn. Så att jag spydde någon gång. Precis. Och liksom, det är verkligen så. Och det är ju mycket, mycket, mycket bättre. Och sen nu kan jag ta en Ipren och känna. Ja, precis. Alltså, det är ju, kan man ju leva med. Men, och ägglossningen känns för första gången. Jag kan känna vilken äggledare det är.
Exakt.
Det, ja. Vad sjukt.
Ja, det är jätteknepigt.
Jag blir lite nyfiken på, om din mamma hade PMDS, säger du, tror vi i alla fall. För det får ju effekter för nära och kära. Hur påverkade det dig som barn att ha en mamma som hade PMDS?
Min mamma är ju... Om ni inte sett dokumentären, jag gärna det. Hon är med en del.
Hon är jättegullig i dokumentären.
Hon är väldigt varm, och du vet, alla mina kompisar har alltid velat haft henne. Så, alltså det, den sidan har hon verkligen. Sen är hon väldigt dramatisk. Och för mig är det väldigt svårt att veta om det är PMDS eller om det är hennes person. Men jag, som barn, man fattar ju ingenting. Alltså, du vet, det är så svårt att veta vad som vad. Men jag har ju absolut minnen av att oj, nu kan inte mamma kontrollera sina känslor.
Nej, men tänkte, vi hade Karin Adelsköld här. Och i intro till PMS-boken så har hon skrivit där: det är mjölkpaket som åker genom köket, och sen så sätter hon sig i garderoben och grinar och hulkar, och barnen står utanför och frågar mamma och luktar sur mjölk i garderoben.
Ja, jag har ju faktiskt ett sånt minne från min mamma, det jag tänker nu efterhand. Hon måste ha haft PMS då. Och det var när vi var på semester i Skåne, hela familjen, jag och mina två syskon, mamma och pappa. Och mamma hittar inte sin hårspray. Hon ska ha den, för att min mamma, hon är alltid sminkad. Hon är liksom fixad, alltid var hela min barndom. Och min pappa är flintskallig, men ändå så står hon och ser, jag minns att de står och skriker: har du tagit armen? Så att jag minns att vi står på en parkering och hon sliter ut all packning i bilen, och jag kanske var 7 år. Men att jag minns att jag så här, oj, alltså det var det, första gången kanske man tänkte så här, det här är lite pinsamt. Så
det är oroligt, mamma, pappa är
flintskallig. Pappa har ju inget hår, varför skulle han ha tagit hår?
Det är mycket som tyder på att han är oskyldig.
Men sådana grejer, och men gud, jag får inte lämna ut henne i den här podden. Hon kommer säkert lyssna. Hon är underbar och väldigt älskvärd. Men jag har också något minne av att hon slog sönder vår spargris där vi gick och samlade pengar till vi skulle åka till Grekland, hela familjen. Sen är plötsligt så bara var den sönder, för mamma behövde gå och köpa en ny klänning. För det var ju, hon var ju så ful och tjock och fel på henne.
Men jag tycker inte att det är, vad ska jag säga det om din mamma lyssnar då? Det här tycker inte jag är att lämna ut. Det här är ju, det är inte hon som gör det här. Det är ju den där jävla PMDS. Ja, man måste skilja på Dr. Jekyll och Mr. Hyde på något vis.
Ja, jag tycker att man får ha överseende och sådär. Men det hade kanske varit bra om hon hade kommunicerat det tydligare. Det kanske hon gjorde, jag minns inte.
Man kanske inte visste, det verkar ju vara som att man inte pratat om det här någonsin riktigt ordentligt.
Nej.
Jag blir så här snopen, så här, bara, wow, vilken sköterska hon måste ha haft, eller barnmorska, som ändå skriver ut antidepressiva. För då visste man ju att det funkade. Jag trodde att det var ganska nytt.
Nej, men hon började ju äta det för PMS. Så. Ja, det, hon var nog ganska tidig. Och som jag säger också, i dokumentären så har jag tydligt minne av innan jag fick min första mens, så förklarade när jag var liksom orolig och kände mig konstig och sådär. Så var hon så, ja, men jag tror att du, det är liksom PMS heter det, och det är det här. Och, så det ska hon ju verkligen ha, att hon förklarade det. Men sen, man, jag menar, man är 13-14, man känner ju bara som man känner. Ja. Och det är ju väldigt svårt att tänka, det kan ju vara svårt även idag, att så här, det här är min PMS eller PMDS. Ja. Det här är inte jag. Alltså, det är så, det är svårt att kliva ur sina känslor.
Ja, det är det.
Det var ju ett jädra genomslag på dokumentären. Ja. PMS Forever. Blev du förvånad över det eller?
Ja, det blev jag.
Vad har du fått för reaktioner?
Men jättemycket. Alltså jag har nog försökt läsa alla DMs, men jag har fått tusentals DMs. Mm. Alltså det har varit helt, alltså det, av allt jag någonsin har gjort så har det här varit det mest uppmärksammade. Mm. Absolut. Och det, de reaktionerna har ju varit alltså mycket tack. Mm. Och det känner man ju också lite dum. Så tack, ja, jag delade ju bara... Ja. Jag vet inte, jag tycker inte att jag har gjort så mycket i
det. Men, har du gjort.
Men, ja, man delar, men kanske var det lite bjussig. Liksom.
Du har varit extremt bjussig. Ja. När du filmar dig själv och ligger och gråter. Ja. Liksom. Det är ju ingenting man... För det tänkte jag på då, att ta upp kameran. Mm. Och göra det där och sen lämna över det till en produktion.
Ja, det är mycket klipp som de aldrig fick heller. Så att det var jag var ju också arg på dem. För att de sa, kan du skicka klipp? Och så, ja, ska jag filma? Så jag var ju, ja,
precis.
Ja.
Det hade varit roligt. Att få ja. Med allt.
Jo, precis.
Men det verkar vara också svårt att ha en skrattspegel när man har varit liksom förgiftad av det hela. Att liksom skratta åt det i efterhand.
Ja, alltså att det är svårt. Säger du. Ja. Man skäms ju.
Ja, men just det, normalt sett så kan man ju ha lite själv i det. Ja. Fan, vilka, jag var ju dum i huvudet som gjorde det där. Så här. Men just när det gäller den här PMDS-en, eller men, PMS-en, så är det svårt. Men
det handlar väl om att man liksom inte har varit schysst.
Ja.
Och då blir det ju någonstans, om jag ska, ibland jag rycker på axlarna och säger, ja, det där är. Och då kan du säga, men du ligger kvar i mig.
Mm. Så då, ja, så säger min kille också.
Ja. Mm. Och då är det ju svårt, för då känns det ju elakt att ta det. Och istället så lägger du all skuld på dig. Och då så får man en liten mysig ångest efteråt. Så det finns så här, men för i helvete kan det inte vara, bara få vara lugnt. Mm. Man har dåligt samvete ju.
Jag har ju det nu från en grej som jag gjorde mot Anton igår. Men jag berätta vad?
Ja tack, jag tänkte säga ja. Det. Bara,
hur, på det. Skicka klipp.
Ja, nej. Men det, vi håller ju på att leta efter hus nu. Mm. Och så... så är ju Anton absolut den som gör mest i liksom, men han är ganska händig och sådär, och då ville han då renovera vår lägenhet för inför försäljning lite liksom smått. Och då igår tog han upp det, men det kanske när mamma kommer ner nu och har Nisse, då kanske vi kan byta de här köksluckorna och så. Och då var jag bara i ett stadium i hjärnan där allt var jobbigt. Jag var såhär, skojar du med mig? Ska vi byta köksluckorna?
Det där är läskigt när det blir såhär kirurgiskt.
Är, det här är sjukaste du har sagt. Alltså, så du ska, ja, du ska ta hand om Nisse och jag ska jobba. Och du, alltså, jag, liksom, vi såg bara problem och bara såhär... ja, det kanske, om det är viktigt för dig så gör vi väl det. Vi gör ju alltid som du vill sen då, så att det spelar ingen roll. Ja. Och då så märkte jag att det har faktiskt blivit bättre efter han såg den här dokumentären. Han tyckte att det var jättebra för honom att få se. Och så. Även fast vi har pratat om det mycket innan, så att verkligen få se det så här utifrån var bra för han. Och han, jag märkte då vi var på väg att gå till en lekpark med vårt barn då, när det här bråket eskalerade. Och så till slut så märker jag bara att han blir tyst. Alltså att han bara, det är som att jag ser på han så att han tänker, okej, det är PMS. Så att han...
Kling.
Att han bara...
Poletten trillade ner.
Han bara, vill ha kaffe?
Blir du provocerad då?
Nej, jag har varit tacksam. Mm. För jag kände också att man är bland folk och med Nisse. Alltså, man vill inte bråka med när han... Ja. Så att på där kunde jag liksom ta mig samman lite och vara så här, gud, det var nog bra att han var tyst. Och sen kan jag ändå vara... Alltså tacka han för det efteråt lite så här, gud vad bra att du bröt där, och jag redan igår kväll när jag gick över från ilska till ledsenhet så var jag så här, förlåt för att jag var så himla kall, det är klart vi ska byta köksluckorna. Så att det
svänger, det är som någon slags fylla som till slut slutar i med vad jag tycker så mycket om det.
Ja,
jag är din bästa vän. Jag är din bästa vän. När din väg känns tung att gå, när du är mycket långt från din trygga vrå.
Vi har en sponsor, vår första sponsor i relationscykeln.
Historiskt.
Om man vill gå tillbaka, om man inte har lyssnat på alla våra poddar, så kan man gå tillbaka till avsnitt 11. Där Juliette och hennes man gästar oss. Juliette, hon driver Potentialverket.
Och hon har ju själv haft PMDS och PMS och kommit till bukt med det på egen hand. Och dessutom var ju hennes man också drabbad, så de liknar ju väldigt mycket det vi går igenom.
Ja, precis. Och för att förtydliga för alla lyssnare så är det ju faktiskt så att Potentialverket jobbar med mental träning. Mm. Och idag så är ju både du och jag hennes... säger man, kunder, patienter,
klienter säger hon, men patienter föredrar jag.
Gör du det?
Jag tycker det är roligt att vara patient.
Jag vill vara klient, ja. Jag är klient. Mm. Nej, men det är supereffektivt. Hon är hård, hon är snabb, hon scannar snabbt och det gillar jag. Så man har ju en, jag i alla fall känner, och du också har märkt, vi har ju to-dos efter varje session med henne, där vi måste jobba med oss själva för att kunna liksom möta den andra. Det är ju så, man kan ju inte förändra någon annan, utan man får ju förändra sin egna inställning många gånger.
Mm. Hon sätter scheman och deadlines som jag tror vi båda behöver för att organisera bort problematiken.
Ja, men precis. Mm. Så jag tycker det är svinbra. Så det är jättekul att potentialverket.se har kommit in och vill sponsra oss.
Vi är så tacksamma, både som patienter, klienter och poddare.
Mm. Och jag vill bara tillägga att Juliette, om man undrar vilken utbildning hon har, så är hon socionom och hon har arbetat bland annat som kurator och coach.
Och så finns ett erbjudande.
Ja, men exakt. Rabattkoden heter relationscykeln 20. Och det innebär att man måste boka 3 sessioner innan den sista november. Man kan boka de här sessionerna när som helst i framtiden, men slutdatum för själva kampanjkoden är den sista november. Och när man då bokar de här 3 sessionerna så får man faktiskt 20% rabatt på den första och den tredje.
Mm. Och det är ju värdelöst att bara ta en, så att man måste nästan gå 3 gånger så att det ska få någon fart och betyda något.
Absolut, så att det är, jag tycker verkligen, är man sugen och tycker man att man vill utvecklas rent generellt, jag menar, hon jobbar ju inte bara med PMS problem utan all typ av coaching är stort, bred, så kontakta potentialverket.se och tusen tack Potentialverket.
Relationscykeln 20, glöm inte det.
Nej.
När du är ensam ska du tänka på att jag är din bästa vän.
Jag lyssnade ju på ert förra avsnitt.
Det senaste nu.
Det senaste, precis.
När vi pratade om hjälpa till hemma och grejer.
Ja. Ja, men det var intressant och jag skrattade och jag känner ju verkligen igen mig i det där. Men du då? Men du då? Och så eskalerar och så. Ja, men vadå? Är det bara du som håller på ute? Jag är ju krukorna har.
Alltså. Ja, ja.
Så går man in i detaljer.
Ja. Nej, men det är ju så. Jag har varit tillsammans med min kille i 16 år.
Oj!
Ja, och vi håller ju fortfarande på. Mm. Men, och vi har gått i parterapi och allt sånt där, men alltså, på något sätt får jag det som jag lärt mig det senaste året typ, alltså sen Nisse kom tror jag, och ja, det är bara så här, tystnad, det ska inte underskattas, man kan vara tyst.
Tack.
Alltså, för jag har hela tiden svarat så här till Anton att jag måste berätta exakt vad jag känner.
Ja,
hela tiden ska jag berätta exakt vad jag känner. Så gick vi också till en parterapeut som var så här, Anna, du behöver faktiskt inte säga allt du tänker. Jag,
är det säkert?
Men jag vill ju säga. Ja, och det går ju alltså, åt hans håll också till mig förstås. Men det är väl jag som är sanningssägaren kanske. Men nu senaste tiden så bara stoppa innan det liksom... Men, det är mycket,
men har ni något stopp? Gjort. Vi har ju infört ett stoppord i vår familj.
Det kan nog vara
så
bra.
När det börjar eskalera.
Familjen, mellan dig och mig.
Ja, ja precis. Precis. Ja. Men så när det börjar eskalera, jag använde ju det igår. Mm. Väldigt tidigt. Lade du märke till det?
Mm. Ja, det är ju smart.
Jag kände att nej, nu är det på väg. Och väldigt tidigt då så sa jag det här magiska ordet. Och du accepterade det. Det får man inte säga.
Nej, okej, förlåt.
Det bryts förtrollningen. Mm. Man får hitta på det själv.
Ja.
Mm. Det är ett väldigt töntigt ord, tycker jag. Men Giselle bestämde. Och,
ja. Det är bra.
Jag accepterar
men det.
Men
det är kul att det är lite töntigt.
Ja,
så.
Det är det.
Min bästa sänne skille, de har ju en låtsasperson som de skyller allt på. Fall någon inte tagit undan disken så bara, ja, men det är ju Jonas som inte har. Alltså att de, så här, för att istället för att börja skylla på varandra. Så.
Det är bra att ha sådana där grejer.
Så att då blir det lite humor kring det. Men sen... Jag vet inte, jag hörde ju på ert bråk och jag måste ju säga att jag känner ju igen mig jättemycket i Rickard, konstigt nog.
Alltså, det är många som gör det faktiskt. Jag får många mejl om det att de känner...
Nej, för att men jag tycker inte att jag tycker han har mer fel. Mm. Alltså, för att det är alltid lättare att vara den lata i hushållsarbete. Mm. För jag är det. Och min kille är som dig.
Ja.
Duktig, han har koll. Ifall det är något som, ett abonnemang som ska sägas upp, det görs. Jag är liksom lite, ja men jag gör det sen. Jag så, ja, försvinner.
Vi är konstnärer.
Ja, är det det? Nej. Eller är det någon annan diagnos?
Man kan alltid skylla på så här och dra till med såna här konstnärsfloskel. Men man kommer inte undan med det egentligen.
Nej. Men man mår så bra av när man gör saker. Det räckte ju det.
Mm, det
jag vet hur dåligt jag mår när jag skjuter fram saker. Då kan jag sitta och säga i bilen, fan, vad har jag ångest för nu? Ja, just det, den grejen. Men den, varför gjorde jag inte den direkt? Och så gör jag den grejen kanske. Säger upp ett abonnemang. Och så är den liksom... Det här orosgrejen, den är borta.
Mm. Ja, jag förstår ju, men det sker inte.
Men vet du vad, jag fick faktiskt... Jag har en kollega i Me Covers, där gynkjolen. Och hon kom in när vi behövde struktur i bolaget. Och när hon kom in så hände det ju också saker. Alla såna här formalier och... Mm, ja, men du vet, saker och ting blir ordning och reda. Och så snackade jag med henne och så hade hon lyssnat på podden och hon bara, nej men jag fattar ju liksom så här. Men hon bara, nej, jag har gjort så här. Först, förr i tiden så hade hon ett stort block under sin dator där hon varje kväll när hon var klar skrev ner vad hon skulle göra imorgon.
Mm-hmm.
Alla to-dos.
Mm-hmm.
Och sen då så är det så skönt att bara se så här, du sträcker över när du sätter dig. Men nu så är det ju att hon måste liksom involvera hela familjen. Så då har hon post-it-system. Så
jag, det är därifrån det kommer.
Det är Karin. Så jag köpte en post-it-lapp och hon sa det är skitfult, man har det på kylen. Mm. Man tar typ varsin färg. Och så skriver du upp vad du ska göra. Och sen så är det lite skönt, då flyttar du över det till sidan när du har gjort det. Och då ser ju, då vet ju jag. Så jag slipper att bära hans då, och din man slipper bära dina liksom. Och tjata på det också. Mm. Hanna, ja, det där har du gjort det där? Det är... Ja, det är ju så törligt. Så man då flyttar du bara...
Man behöver inte tjata, för man bara tittar på dörren så ser man att
ingenting har blivit gjort.
Något,
nej, men liksom, och då ser ju du och mina lappar flyttas och dina är kvar. Och även för kidsen, min yngste son nu som har börjat på en skola där det är asmycket läxor. Och jag märker att han kan inte få, han fattar inte strukturen.
Nej.
Och sätta upp honom där och sen så kastar man.
Mm.
När veckan
men
vart
har man dem, sa du, på kylen? Typ,
ja.
Eller på en,
ja.
Ja, det är ju inte, låter ju inte jättesnyggt.
Nej, det är jättefult,
men det kanske kan få, ifall det funkar så får det väl vara
så,
lite.
Jag tänker så här att det här är en period.
Mm.
Men det är ju lite grann det här när man ska lära sig nya saker så måste det vara så jäkla övertydligt.
Ja, men jag, det där tror jag på skulle funka för mig.
Ja.
För jag märker ju att när jag har lista, då går det bättre.
Exakt.
Men då är också att göra listan som är ett hinder.
Jag har alltid varit emot scheman. Jag har sagt att schema är den rakaste vägen till döden. Så. Ni fattar.
Hur känner du för det idag?
Ja, men jag tycker att schema är den rakaste vägen. Det finns ingen sidospår. Alltså, nu gör jag så. Det är den rakaste vägen till döden. Men så när jag gjorde det här 16 weeks of hell.
Mm. Just det.
När man ska äta och gå och träna.
Ja, det är verkligen schema.
Det är ett otroligt schema. Mm. Och du måste liksom, för att få in det här i så måste du ha rutiner. Det går liksom inte att köra någon flum race.
Nej.
Och då märkte jag att jag älskar att underkasta mig ett schema.
Ja.
För det blir tydligt och varje gång man bryter mot det så vet man, ja men nu fuskar jag här. Och så får man skuldkänsla tillbaka in i schemat igen. Istället för att det är liksom lite rörigt och lite skönt. Bara så här, och tar på från höften. Då blir ingenting gjort.
Ja men precis, och det där tror jag också, apropå PMS, så är det ju, det kan jag märka att när jag har struktur i mitt liv.
Mm.
För att i PMS, det handlar ju om en jättestor känslomässig röra i mig.
Mm.
Att då få ha struktur utanför mig, har det städat, vet vad jag ska göra, veta vad som händer imorgon. Det gör det ju lite, då är jag inte bara ett löv i vinden.
Nej,
utan då har jag något att liksom hålla fast med lite.
Ja, exakt. Men sen också att man gör saker som man tycker är roligt.
Mm.
Och där som kvinna så har jag märkt när Rickard sa till mig så han bara, men vad har du för hobbies då? För jag hänger med alltid på hans hobbies. Åka skidor och grejer som
Precis, jag med Antons också. För killar har hobbies, tjejer har inte fått skaffa sig några. För man har bara tänkt på killar. Eller...
Exakt.
Det är killarnas fel.
Ja. Allt är killarnas fel.
Det är väl patriarkatet. Om vi ändå ska... Det handlar ju om att man vill att killar ska se en.
Ja,
och så fokar man på det.
Exakt så.
Jag var 11 var det på varenda som min kompis. Intressant. Killar, disco, killar.
Ja,
disco.
Precis. Men det är ju väldigt så.
Medan är liksom hockey, fotboll, skidor.
Mm. Och det ser jag ju också på min son och hans flickvän. Mm. Det är ju så, hon jobbar extra liksom, det är det hon gör.
Mm.
Och sen så vill hon hänga med honom.
Ja.
Mm. Men han kör sin basket och det är ju de tiderna som gäller. Och tränar han över 10 timmar så är det bara så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men hur som haver, så det här att man ska göra roliga saker för sig själv. Mm. Och då ska jag komma till det att nu har ju du fått bebis.
Mm.
Och då är det ju ännu större risk för att inte du. För att då har du en familj som du ska ta hand om. Så då blir det så här, då har jag jobbat mycket, dåligt samvete. Mm. Jag ska avsätta tid till honom.
Precis.
Och sen vill du avsätta tid för du vill vara med din man.
Ja.
Den är, medans männen tar sig den tiden. Ja, jag drar ut och golfar idag. Men golf liksom, det tar ju för fan en hel dag. Ja. Hur tänker du nu?
Nej, jag vet. Det där är faktiskt intressant. Och det är så här, Anton, min kille då, han är ju så här superbra pappa såklart, det behöver jag inte säga. Alltså det, han tar jättemycket ansvar.
Ja.
Men han, och vi, jag skulle ändå säga att vi gör ändå ganska mycket på varsitt håll. Ja. Alltså jag försöker ta med den tiden och han tar sig sin tid. Så det är nog ganska jämställt, men skillnaden är att han har aldrig dåligt samvete.
Nej.
Han tänker inte på Nils. När han bara, jag sitter ju liksom och svettas i någon vinbar och bara, okej, hur är det med han? Inte varje gång, men ofta kan det vara så. Sen blir det ju bättre ju mer man faktiskt övar på att göra saker själv.
Ja, det är det, och ju större de blir också.
Ja precis. Men det där ligger jättemycket i. Men problemet för mig är så här, det roligaste jag vet är att festa då.
Ja, det blir din hobby. Ja, men så har det varit för mig också.
Och dricka är ju inte så bra när man har PMS.
Nej,
eller.
Det är
så
det
är
inte.
Ju... Ja, det där är svårt. Man måste hitta någon sport eller något. Vad ska jag göra?
Men,
jag hittar ju det.
Vi satt ju i bilen och då sa jag, men vad gillar du att göra? Gör det.
Men så igår så bara kände jag så här, nej men nu hittar jag min grej, tror jag. Tango. Men, ja, men du, det var så jäkla sjukt. Det var, ja, men du vet, att göra någonting för sig själv.
Ja.
Och så frågade jag Rickard, egentligen bara för att vara snäll.
Ja.
Men egentligen, med handen på hjärtat, så ville jag faktiskt inte att han skulle med. För jag vet att...
Det finns inget tango i min kropp.
Men det är också viktigt att du får göra någonting själv. Och liksom, vad som bara är för dig.
Precis.
Inte för er relation.
Nej.
Inte för,
Och det, också lite grann för att dansa med en argentinsk sån här eldig
tangolärare. Han var från
Chile.
Så jag skrev...
Ja, du har till och med varit då...
Jag var där igår, så då skrev jag till läraren, du, min man vill inte följa med. Tror att du kan styra en partner? Han bara, det är inga problem. Och det var så kul. Det var så jäkla kul. Att det var liksom... Jag fick så mycket som jag har saknat. Vi har pratat spanska, jag har bott i Barcelona. Och man saknar ju det här liksom tugget. Så vi dansade tango, pratade spanska. Du vet, läraren var ju från Argentina. Totalt stenhård och nonchalant. Ja, det var...
Men tror du att det finns något som är bra, förutom att det blir någon slags hobby? Att den där, för det är ju som ett rollspel, som vi sa. Mannen ska vara supermanlig. Som en eldgaffel i ryggen. Och kvinnan ska vara kvinnlig och man faller in i rollerna väldigt mycket.
Bara för han sa,
men är det bra för PMS? Alltså att man liksom, här får man inte sticka upp inte för det här, den här killen, jävlar vad han är manlig.
Nej, jag tror det är mer att jag tycker ju om att känna mig väldigt kvinnlig. Och ibland då, när det blir Christer Lindar, vi gjorde någon parodi på en skurtant. Så jag ser mig som den ibland hemma. Och så kan jag ringa Helena i Belgien. Alltså på riktigt, vad gör jag här? Jag städar, jag plockar. Det är allt jag gör, jag handlar mat. Jag släpar alkoholfri öl fram och tillbaka. Och jag dricker inte öl själv. Men du vet, att man tycker synd om sig själv. Så när man kommer sitt egna space. Och sen också liksom, det är endorfiner, man svettades ju som en tok. Så det är klart att jag tror inte att den här, ja, men det som jag tycker om att känna mig kvinnlig, jag fick känna mig kvinnlig. Dans är jättekul. Och sen också det här att gå in i någonting helt nytt. Det var så, vad är det för folk som dansar
sig
tango 16:30 på en söndag liksom?
Jag känner ändå igen mig i dig, Rickard, alltså med det här med hushåll och sånt. Mm. Det som kan få mig att faktiskt göra saker, det är ju dels att någon liksom, att jag har då en lista eller sådär. Men det är också när jag förstår, alltså en kortsiktig konsekvens av det. Okej, Anton kommer faktiskt bli glad direkt när jag gör det här. Så då gör, för jag har så svårt, nu säger jag inte att du är så, men så tänker i alla fall jag, att jag har så svårt att se på längre sikt ibland. Det är som att jag vet inte, är jag IQ-fiskmås? Jag kanske är det, men jag kan inte.
Du ser kortsiktigt.
Ja, liksom hela tiden är det så i mitt liv.
Och det är därför man är lat, för lathet lönar sig direkt.
Precis, exakt. Och då, jag tänker med det här med meditera och måla, om man då har den här med post-it-lapparna som jag kanske kommer sno nu.
Men gör det.
Ja. Och då så incitamentet för mig att flytta min post-it-lapp, för jag då vet så här, men det kommer bli bättre mellan mig och Anton, då gör jag ju det snabbare liksom. Jag vet inte.
Och så blir det påtagligt och synligt.
Och så ser han det. Ja, han ser ju förflyttningen, så bara shit.
Och så kommer man inte heller känna att det är så orättvist, för ibland, även fast jag vet, det tar emot att säga så här, jag är latare än Anton. Alltså, jag vill nästan inte att han ska höra nu att jag säger, för jag säger det ju inte ofta. Men jag
kommer
vet
aldrig
ju.
Lyssna på den här
nej,
podden.
Nej, han lyssnar inte på något jag gör. Men vad skulle jag säga? Jo, men då också med det här post-it-lapp-systemet, att man ser, han ser vad jag faktiskt gör då. Att man ser att här, nu behöver jag inte, eller, behöver jag inte säga att det är han lite oskönt. Han säger, har vattnet? Jag har dammsugit. Blir du glad? Jag har dammsugit. Alltså.
Nej, men, jag upptäckte en annan sak med mig själv när Anders knackade på snickaren var hemma hos oss för ett år sedan.
Och då, så ni var med i programmet?
Ja, precis. Och då så, då var det så här, det där huset byggdes ju för 10 år sedan. Det var jättemycket grejer som inte, det var någon bräda som hade legat på taket. Den hade legat där 10 år och den kunde flytta när som helst. Men den har inte blivit flyttad bara så här. Och så kommer han in med sig, vad fan, hur länge har ni brädan legat här då? Ja, sen huset byggdes, det är fan inte klokt. Och så slängde han iväg mig. Och då sa jag så här, jag har inte haft någon deadline på det.
Nej.
Jag kan göra det precis när jag vill. Och då kan jag göra det imorgon också lika gärna. Så att jag jobbar väldigt, och i mitt jobb är det ju så här, där finns det alltid en deadline. Röda lampan går på, men då är jag där.
Ja,
då är jag förberedd,
aldrig
då är jag
lat på jobbet. Nej. Det är det ju liksom.
Exakt, för då vet man. Så att jobba mot deadlines är nog grejen.
Kan man sätta upp det i en relation eller förstör det, tror ni?
Nej, vi ska ju ha det på kylskåpsdörren här nu. Det är ju 5 olika färger på de där jävla post-it-lapparna som ska upp.
Och det finns också deadline där.
Ja, det är
deadline är ju datumet som det ska vara gjort på. Så till exempel dammsuga 28:e/9:e.
Klockan.
Ja, det får du ju välja själv.
Tack.
Men vem skriver dem?
Vem sätter upp deadlines? Det är lite viktigt.
Ja, men vi sitter ju tillsammans, tänker jag, och gör det. Vi har inte kommit dit än. Post-it-lappen är hemma. Min yngste son har börjat med dem. Högst upp så står det såna här små.
Så ska man som kvinna projektleda då? Alltså jag menar, ska du... Det är vanligt, tänker jag.
Ja, det blir ju ofta så. Men om man sätter sig ner och gör tillsammans, då gör man ju liksom... Ja, men ska du ta det eller tar jag det? Så det blir ju någonstans, så blir det ju, tänker jag, ett samarbete.
Det blir väl ett gemensamt kontrakt också som vi skriver, alltså vad som ska göras, så vad man kan förvänta sig av varandra.
Ja,
men kommer det här att påverka din PMDS i en positiv riktning?
Ja, definitivt.
Mm. Då gör jag vad som helst. För det.
Ja, you're the witness, henne. Ja. Men alltså, jag tänker att det är ju, det är precis som du säger, så är det en jävligt bra kortsiktig lösning.
Ja.
Och det blir en god stämning också. Sen så kan det tyckas kanske att det är fyrkantigt, men ibland så är den där fyrkantigheten det är en befrielse liksom.
Då är det tråkiga, då har vi det där och så gör vi det som är kul mellan oss.
Precis.
Liksom, att man har tid, det blir liksom bättre stämning.
Och kylskåpet är ju jävligt bra, för där går ju alla in.
Ja,
precis. Det är därför de hänger där. Ingen tar sig undan.
Ja, men jag tror på det här. Ni får ju utvärdera under poddens gång.
Ja,
då.
Precis.
Ja.
Hur fantastiskt det är.
För bara det är liksom... Jag tänker också att den här podden är ju, den heter ju Relationscykeln. För det handlar ju mycket om, alltså, hur PMDSen, för jag väljer att säga PMDS nästan varje gång, för att för mig har det varit PMS, men det är lite humörsvängningar, men PMDS är personlighets, liksom, går inte att kontrollera. Och att göra saker för att det ska funka, för det, jag tror att det är så otroligt många förhållanden som har gått åt helvete. Och säkert många barn som har sagt upp kontakten med sina föräldrar också, för att och kallar dem galna, och jag kan inte umgås med min mamma för att hon är helt galen. Och så har de inte pratat om det där, liksom, effekterna av det riktigt.
Nej, så är det ju.
Vilket är så enormt tragiskt och sorgligt på jättemånga sätt.
Ja,
och då om man kan hitta en scheman som gör att det går att hantera livet med det här, så är väl det jättebra. Vi tycker ju båda två, Giselle, att det är både roligt och viktigt att göra den här podden. Det är lite folkbildning det vi håller på med, tycker vi.
Ja, absolut. Det är ett väldigt viktigt ämne för både kvinnor och män att vi ska lära oss att hantera det här och förstå varför och så vidare. Och det är därför vi gör den här podden.
Ja, för det är inte bara vårt problem, det här är ett samhällsproblem. Mm. Och fler börjar hitta hit, fler och fler öron får vi.
Mm.
Men för att vi ska kunna fortsätta så måste vi kunna liksom betala för studio, klippning, det kostar det här.
Mm.
Så om du, kära lyssnare, tycker precis som vi att den här problematiken kring PMS och PMDS är viktig både för dig och dina nära och kära, så sök upp oss på Patreon och ge ett bidrag. Det kan vara 20 kronor, 50 kronor eller 100 kronor. Och om ni blir ett gäng så kan vi faktiskt fortsätta med den här podden, vilket vi vill och jag hoppas att ni vill också, eller vi hoppas att ni vill. Vi behöver som sagt inte gå med vinst, men vi kan väl få gå runt i alla fall.
Ja, det hade varit lite skönt.
Jo, det hade varit lite skönt.
Det hade det verkligen varit.
Så klicka på länken om du lyssnar i Spotify. Där finns det en länk till Patreon. Eller så laddar du ner appen Patreon. Patreon stavas det. Och så söker du upp relationscykeln. Och det vore så kul om vi kunde fortsätta det här viktiga projektet.
Ja, verkligen.
Inte bara för våran skull.
Men Hanna, är din pojkvän eller en gift
fästman?
Fästman, jag ser så himla fin ring. Är han bra på att se dig?
Mm.
För det kan man ju bli, man kan ju bli lite nidig när man går in i PMS, ja. Eller jag blir det i alla fall.
Ja, gud, det blir jag. Ja. Men jag är nog det lite överlag. Men ja, men det tycker jag. Alltså, vi har ju varit tillsammans så himla länge. Och det är liksom min första kärlek. Sen har vi ju slut någon gång och så där, ni vet.
Ja.
Det gräset var grönare på andra sidan någon gång. Och det var inte så bra. Men jag tycker ju att han är... Alltså, man kan ju prata om någonting som heter kärleksspråk. Jag vet inte om ni... Man kan ha olika kärleksspråk. Ja. Jag då är ju säkert kanske lite typisk, ifall jag generaliserar grovt där, tjejig. Att jag så här... Men ge mig blommor och choklad och presenter. Överraska mig, säger jag ofta. Liksom, att det, och hans kärleksspråk är ju...
Jag har Giselle skickat manus
till
dig.
Men och hans kärleksspråk är lite mer ställ upp för mig. Visa att du bryr dig om mina känslor. Och också just eftersom att han gör mycket hemma. Och han är väldigt pedant.
Mm.
Och jag är ju inte det. Jag är nog väldigt curlad av min mamma.
Mm.
Och så att, jag menar, när vi träffades, jag tog inte undan i toaletten efter mig. När jag var 17 och vi såg också. Alltså, det var ju något som Anton fick säga. Alltså, ni vet,
du vet den där borsten som stod där nere.
Han hade... Jag har alltid gjort det. Okej, inte riktigt så.
Men det var tänkt på vad den är till.
Men det var puder i handfatet och det var liksom grisigt.
Det var verkligen... Nej, men vad skulle jag säga med det? Jo, men och det är hans kärleksspråk. Mm. Alltså att jag då ska tänka på att han också bor hemma. Och att, men så att jag skulle säga att absolut att jag blir... Att jag vill då att, så här, att det enda jag behöver när jag PMS är presenter och kramar.
Mm.
Och så krockar det med hans... Det enda jag behöver att du respekterar mig i mina känslor. Mm. Ja.
Alltså, så att en annan grej som krockar ofta med PMS det är ju att man kanske inte är den skönaste och härligaste personen.
Nej, han vill inte krama mig.
Samtidigt som man ska ha kramar och... och choklad.
Ja.
Så liksom,
nej, men precis.
Det är som att ge choklad till en
ja,
ilsken hund.
Ja, och jag liksom försöker också så här... Även om jag har PMS och PMD och det är synd om mig. Det är ju det, för det är ingenting jag har valt och det är någonting som jag måste ta på allvar. Så måste jag i det också tänka att jag är en vuxen person.
Mm.
Jag har ansvar. Jag måste ta ansvar för mina känslor. Kanske också för jag kommit från ett ställe där med en mamma som kanske aldrig tog riktigt ansvar för sina känslor.
Mm.
Så tycker jag också gentemot Nisse och ja, men min kille att... Jag vet inte, för mig, och det är lättare sagt än gjort, men så när jag känner den där nidig grejen så kan jag säga till Anton typ så här, jag har lärt mig kanske att jag ska vara väldigt tydlig. Vet du, nu behöver jag en kram. Mm. Sen kanske den kramen, den är inte den bästa. Nej. Alltså han kommer väl fram pliktskyldigt och ger mig en kram.
Och då gills inte den egentligen.
Nej, precis.
Man får se till att den gills.
Ja, för då försöker jag också tänka. Jag vet inte, det är så himla lätt att vara sitt eget huvud. Och,
det där har jag inte riktigt, tycker jag också. För när du är inne i din kisell så säger att du vill att jag ska ge kramar och så. Men jag vet ju inte, jag är ju inte tankeläsare. Nej. Men jag skulle ju aldrig, om du kom och kramade så skulle jag ju aldrig putta bort. Alltså, jag skulle ju ge en kram tillbaks. Men man ska ha.
Ja.
Istället för att bara gå fram och
men
ta.
Är det inte, man är väl kanske lite olika också. Om man är nidig lite grann som person, vilket jag också är, PMDS eller inte, så är det så härligt när någon kommer fram och bekräftar den. Det är väl den känslan man är ute efter. Men precis som du säger, Hanna, att man får ju faktiskt göra så att den där kramen, men man får ta ansvar där i den.
Precis. Det är ju som också som Rickard sa, eller att det här med att man inte kan läsa tankar, och det har jag ju förstått att det kan han ju inte. Jag kan ju sitta och vara rasande på Anton liksom, på en stol i köket och kolla på honom och säga, förstår ni inte att han ska komma hit? Och men det är klart att han inte förstår det. Jag vet inte. Det är...
Genom historien, jag kommer ihåg jag läste litteraturvetenskap för länge, länge sedan. Och då var det någon författares fru som beskrevs som en fullblodshysterika. Jag tyckte det var ordet var så jävla roligt. Bara. En fullblodshysterika. Det måste ju vara hur många sådana här kvinnoporträtt och så här, stackars han och, som egentligen grundar sig i PMDS.
Ja, säkert. Men,
att det är liksom, kärringen hit och kärringen
dit. Jo, men också
dit,
kanske att kvinnorollen har varit så snäv också. Det här får en kvinna vara, en söt, rar flicka. Alltså, jag vet inte, och så börjar man, så är ju inte kvinnor. Jag vet inte, det behöver inte bara med PMD, så jag, men absolut. Men det var ju intressant när man pratade med hon, läkaren och forskaren Inger, i den här dokumentären som jag gjorde.
Just det, Sundström på Roma.
Precis, som har forskat mycket på PMS. Och när jag frågade ju då ifall det finns någon evolutionär, ser jag rätt, evolutionär, poäng med PMS, och då pratade jag just om det här med att förr, alltså långt tillbaks, så hade ju inte kvinnor så många menscyklar. Man hade ungefär mellan 17 och 20 på en livstid.
Men man födde en jävla massa barn.
Man födde barn, man fick män senare, man födde massa barn, man ammade länge och man dog tidigare. För det vet ju jag, när jag var gravid och ammade, alltså jag var så stabil. Jag var liksom en, och Anton är ju, minns ju det som det som vår smekmål. Ja. Typ, alltså, du är så, hon bär mitt barn och hon kan allt. Alltså, det var som att jag, saker jag inte annars skulle vara irriterad på. Och så, mina kompisar som har varit gravid, där har det varit, ibland har det nästan blivit sämre för dem psykiskt. Man ligger väl olika, jag vet inte. Men för mig var det ju, jag vet inte, helt otroligt.
Jag tänkte också på det, att vi är liksom inte biologiskt skapade för det här livet som vi har gjort upp nu.
Alltså, nu blir jag bara så här, kanske ska ha fem barn då.
Jag åkte med en taxichaufför en dag, han sa så här, riktigt stockholmsk. Och vet, förr i världen, då hade ju en familj fyra ungar. Nu har ju varje unge fyra föräldrar. Liksom, det blir tvärtom istället. Barn har fler föräldrar.
Samtidigt har också barn, i och för sig, för man lever så bonusföräldrar och sådär, men jag tänker, jag känner mig också att man är så isolerad som familj nu för tiden. Alltså jämför med hur jag växte upp, då var jag alltid farmor och farfar och så, mormor och morfar, min moster bodde i samma sak. Nu, det är jag och Anton med vårt barn som är i Stockholm, vi har ingen släkt här.
Nej, precis.
Jag liksom kan inte få den avlastningen. Det tänker jag också dåligt för ens relation och PMS. Och
det påverkar ju oerhört.
Man får liksom inte något utrymme bara för hand och liksom. Nej, precis. Hinner aldrig kolla varandra i ögonen. Liksom.
Nej, precis.
Och det där är ju, det är inte bra för barn att inte träffa äldre människor heller. Den generationen ska sitta och läsa sagor för små barn.
Man får bara flytta upp till Sundsvall.
Tälja barkbåtar tillsammans med sin... Liksom.
Jag är så avundsjuk på alla ni som har släkt i samma stad.
Ja, det förstår jag. Jag vet, när jag har bott utomlands så det blir ju extremt ensamt just i logistiken, att man aldrig kan göra det här spontana och ringa efter mormor och morfar.
Man vaknar upp en dag och har PMS och liksom vill gå på den här tangon eller yogan eller vad det kan vara. Nej, det går inte.
Nej. Det är hårt.
Det är hårt liv.
Det är hårt. Du, hur ska du ta ditt PMS-ande vidare? Ska du göra något mer av det, av vad som har hänt efter dokumentären?
Jag har varit lite anti att prata om det tills nu. Mm. Du hörde också av det i rätt tillfälle nu igen här. Ja. Nej, men jag vart ju också lite så här, efter dokumentären, när det var så många som hörde av sig till mig och pratade om sina historier och hur dåligt de hade mått, så vart jag lite så här, men gud, har jag PMS? Jag kanske bara inbillar, jag kanske bara gjort en dokumentär om fel. Mm. Alltså jag vart så liksom, bara ville gömma mig när jag satt så det Nyhetsmorgon och så här, vem är jag att prata om det här? Tar jag någon annans utrymme? Och mår jag verkligen så dåligt? Klipp till när jag fick PMS. Mm. Så bara, ja.
Så är det.
Nu, just det, det var ju det här. Så jag, vad jag ska göra med PMSen, alltså på ett offentligt plan vet jag väl inte, mer än att jag kanske ställer upp på sånt här och att jag fortsätter prata om det på min Instagram och att, ja, att jag hoppas att tjejer tar det på allvar som följer mig och sådär, att man funderar kring varför man mår dåligt och söker hjälp. Ja, och det, senast igår så sa jag det till Anton att jag kanske ska testa medicinera. Jag har fått så mycket meddelanden från kvinnor som tycker att det funkar för dem. Nu har jag börjat äta ett B6. Jag vet inte. Funkar
B12.
Det? B12 äter jag också.
Magnesium.
Ja, magnesium.
Magnesium. Det
Snipsauna har du inte gått vidare med.
Du, det är jag väldigt tveksam till. Men jag förstår ju poängen kanske att ta tid för sig själv. Men det var ingenting som jag kände... Det här förändrade mitt liv.
Nej. Men det är väl många som liksom, så fort man säger det är bra för PMS, bra för, mot PMS, då är ju kvinnor beredda att köpa eller testa lite, i princip vad som helst.
Det är farligt också.
Ja, det är det.
Medicinerar du eller?
Ja, det gör jag.
Men du tycker inte att det funkar eller liksom, är det bättre? Eller?
Jo, när jag sköter mig.
Ja, vad det då gäller, du sköter?
Nej, men jag reglerar dosen.
Ja, okej.
Okay. Så nu den här, plus att jag äter någonting som heter... från bättre hälsa tror jag någonting där. Så är det menopaus, den amerikanska litet hopkok av just precis allt du behöver.
Det luktar verkligen hopkok.
Ja, det är så vidrigt, det luktar galla. Men efter att jag började med de här så har jag märkt jättestor skillnad. Och så jag missade 2 dagar när jag var i Karlstad och jag märkte direkt.
Ja. Ah.
Så de,
alltså du menar det här hälsotillskottet?
Hälsotillskottet, ja, du kan få. Jag ska skicka länken till dig så du kan det. Se. För du beställer den i Sverige, men den är gjord i USA. Så den är ju godkänd i Sverige. Men den har verkligen hjälpt så mycket. Men det finns ju inget botemedel. Det är ju så jävla orättvist. För det här vill man ju inte ha.
Nej.
Det ska man ju komma ihåg. Liksom, och att partnern också kommer ihåg att det här är ju... Det är ju fruktansvärt att gå in i ett mörker varje månad. Det är ju liksom, jag vill ju vara glad och härlig, inte bitter och sur och ledsen. Så att den här, om man nu tar SSRI eller om man tar magnesium som många gör, B6, att man förstår då också att det är inget botemedel, utan det kanske tar toppen av isberget.
Men det är det som...
Du har mer tid på dig och du klarar av att säga stopp.
Ja, precis.
Och det är ju... Sen så mår du ju skit. Men du har det inom dig.
Det här behöver inte Hanna höra idag.
Jo, men så att man börjar med... Och sen så är det viktigt att man går till en bra gynekolog som har god erfarenhet.
Du har ju testat någon riktigt jävla rävgift som gjorde att du nästan hamnade i... Det var ju läskigt.
Ja, det var jättehemskt. Men då skrev de ut... Han hade ingen
det var
ju
någon bipolär medicin som du fick. Och du blev ju för fan bipolär.
Nej, men det var
bipolär.
Helt fruktansvärt. Jag trodde... Jag vaknade vi sov i Boden och vi skulle åka på semester. Så vad fan var det myggor här? Är det så mycket myggor? Och kunde inte sova.
Nej.
Och myggor. Och till slut så var det som det kröp under huden.
Men gud,
och så läste jag på den här förpackningen. Då var det en biverkning. Och då åkte jag in till akuten och de sa att bara sluta. Liksom.
Det var en hallucination, det var en biverkning. Liksom.
Ja,
men det var...
Ja.
Och så blir man så ledsen också när man tänker sig, men gud, hur mycket olika grejer ska man... Ja. Men det var, å andra sidan, det var utskrivet av en läkare som inte hade koll. Nej. Utan jag ringde och sa, du, min väninna får det här utskrivet, hon säger att det är bra. Jaha, och så satt han i sin... Så det är jätteviktigt att du söker upp. Och du ska ha en bra gynekolog, tror jag, som liksom har...
Och vart hittar man dem?
Ja, men du vet
men det är otroligt att det verkar vara så jävla svårt med allting.
Ja, men jag har varit runt.
En tjej, jag har en jättebra, Hedvig på Capio. Hon var så bra, det var så här...
Alltså i Stockholm?
I Stockholm på Sankt Erik eller Sankt Göran, jag vet inte.
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm?
Ja, men hon tog liksom, när jag kom dit så var det så skönt, för hon bara, ja, jag har liksom ingen, jag kan inte säga, jag har, ja, men jag har ett gäng saker som funkar på väldigt många, och jag blir så ledsen varje gång jag får så många kvinnor som kommer hit och behöver hjälp.
Mm.
Så börja med det här, och så beställer du en telefontid efter 4 veckor och så säger du hur det känns, för då kan vi testa och kombinera det, för en del behöver ju p-piller också, minipiller till det. Så att hon följer.
Ja, det är ju så bra. Så man får, för att alla, det verkar vara så individuellt. Så
precis.
Det, man måste ju ha det.
Som bra gynekolog. Skaffa dig det.
Hedvig.
Hedvig.
Ja, kanske blir det.
Vet du vad jag tycker? Jag tycker det är hemskt att man ska känna, tar jag någons plats här? Problemet med den här frågan är att det inte är någon som tar plats. Det skulle vara flera som tar plats, så att det inte blir någon...
Men jag
det
tror
är inte en person som ska vara ansiktet utåt för PMDS. Och det, jag tycker även, jag tycker inte bara är en kvinnofråga. Det är kvinnor som är ett stort problem, men det drabbar ju en omgivning.
Mm.
Så det finns ju såna här WhatsApp-grupper med män som sitter och textar till varandra och försöker stötta varandra efter bästa förmåga, men de nämns ju aldrig.
Nej.
Jag tyckte det var synd att din kille inte var med mer.
Nej, han ville inte.
Nej, jag förstår det såklart.
Smygfilm med honom nästan.
Men det finns någonting där också ju, i att synliggöra problemet. Och då tror jag att det går lättare. För det är vad jag tror. När man bara gör det till min grej, min tjejgrej, då lever det i kroppen också hela tiden. Då är det du som är problemet. Men lägger man ut det på bordet och säger, det här är vårat problem, familj, hur ska vi hantera det här? Då blir det inte bara kvinnan som bär på det, utan då blir det en gemensam sak. Och då tror jag att det blir lättare att tackla det hela.
Det tror jag är jättesmart. Man får ta lite ansvar gemensamt.
Ja, och då måste man prata om det. Alltså lägga ut det på bordet och
gärna inte när man har PMS. Då, nej, utan man får ju prata om det.
Ja. Ja.
I en god period.
Ja.
Du, nu har vi pratat jättelänge. Tack så tusen mycket för att du kom.
Ja, men det var jättemysigt.
Så härligt att få det här.
Men vad kul att få vara här.
Man glömmer bort tiden i det här lilla rummet.
Ja, det var klockan.
11.
Oh my god.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.